Hör så dagens predikotext. Herrens ord genom evangelisten Lukas, kapitel 19, verserna 37 till och med 40. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. En av de saker som vi människor måste lära oss när vi är små, det är att säga tack. Vi är några som snart ska bli föräldrar här. Vi har inga barn än. Men ni kanske minns hur det var när ni var små. Att era föräldrar tjatade på er att ni skulle säga tack. För en tjänst eller för en gåva. På samma sätt som barn måste lära sig att tacka för gåvor från människor, så måste också den kristne lära sig att tacka Gud för de gåvor som han gett och ger oss. Och i dagens predikan så ska vi fundera över vad den kristne har att tacka Gud för. I vår text idag så prisar lärjungarna Jesus. Prisa är ju ett gammalmodigt ord som vi inte använder så mycket. Det betyder att de hyllar och tackar honom. De har sett hans under. De har sett hans kärlek. Och genom Kristus så har de insett den sanning som vi ser i Bibeln när vi läser den. De inser att Gud är en Gud som har omsorg om både människans kropp och hennes själ. Genom historien så kan vi läsa om hur Gud har skänkt gåvor till sitt folk för att ta hand om deras kroppsliga behov. När Guds folk Israel vandrade i öknen, då var det mycket svårt för dem att få tag på mat. Vi kan förstå det att även för en medelstor familj är det svårt att hitta mat i öknen. Då ska vi tänka på att Israels folk var en väldigt stor grupp människor. Vi vet att ungefär 600 000 män togade ut ur Egypten. Vi kan räkna med att det var lika många kvinnor ungefär. Och också många barn. Dessutom står det att det var en stor blandad folkhop som gick med. Det vill säga människor av blandade nationaliteter. Så det var nog en skara på några miljoner människor som drog ut i öknen. Då måste jag fundera på hur de skulle kunna försörja sig där. Hur ska vi klara oss? Även om de räknade med en kort och snabb ökenvandring. Det var inte så lång väg egentligen till Kanaan. Men nu vet vi att på grund av folkets olydnad och deras synd, så blev det inte någon kort vandring. Den varade i 40 år. Men Gud, han visade sin kärlek och nåd genom att ge mat åt det här folket. Genom upprepade under. Vi kommer ihåg hur folkets hunger efter bröd stillades med manna från himlen. Vi har läst om hur deras längtan efter kött tillfredsställdes genom att Gud sände vaktlar, fåglar in i lägret. Israels folk hade på ett väldigt direkt sätt Gud att tacka för den mat de kunde äta. Men också idag förser Gud oss med mat. Även om det är allt färre svenskar som lever som jordbrukare och hela tiden ser hur beroende de är av yttre omständigheter för att få mat. Hur känslig skörden är för regn, brist på regn, tillräckligt mycket med sol, värme och så vidare. Även om vi inte ser det, så är det ändå så att vårt behov av mat, det kan lätt bli problem att tillfredsställa det. Och också att Herren är den som sänder regn, sol, i rätt tid. Även om vi sällan behöver oroa oss över om vi ska ha någonting att äta imorgon, så ser vi på TV hur barn svälter ihjäl i andra delar av världen. Vi ser hur mammor berättar om att de inte har tillräckligt mycket mat för att alla barn ska bli mätta. Att de kanske får välja de yngsta. När vi gör det, då bör vi inse att det är en stor Guds gåva att kunna äta sig mätt varje dag, som vi kan göra. Det är en fantastisk Guds välsignelse. Jag tror att vi alla brukar be bordsbön, att vi tackar Gud för maten. Varför gör vi det egentligen? Det kanske är våran make eller maka som har lagat maten. Det kanske är mammas skal som har stått för maten. Det är inte bara en gammal tradition, utan det är så att Gud är den som har sett till att vi får mat på bordet. Utan Guds nåd så skulle vi inte ha någonting att äta. Och den trygghet vi har idag, den kan försvinna på ett ögonblick. Det enda vi kan vara säkra på, det är Guds löfte om att han ska bevara oss. Men Guds välsignelse stannar inte där. Han ger oss också hus och hem. Någonstans att bo. När Israels folk hade vandrat i öknen i 40 år utan att ha något hem, utan någon fast tillflyktsort, utan hem, ständigt på väg, då lät Herren dem ta Kanans land i besittning. Herren gav folket ett eget land där de skulle få bo. Och det var inget fattigt och kargt land. När Moses sände ut spejare så återvände de och säger: vi kom till ett land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Det här uttrycket, att landet flödar av mjölk och honung, det betyder helt enkelt att det var ett rikt land. Det var lätt att odla. Det var inte sån här jobbig stenjord där det är svårt att plantera. Jag vet inte om någon av er har varit i Småland och sett de här små torpen inne i skogen. Då är de ofta omgärdade av stenmurar. Där har folk, jordbrukare, lagt sten på sten och format en mur. Och det är stenar som man har lyft ut ur åkern för att kunna plöja och för att kunna så. Det var ett kargt och stenigt land. Det var svårt att bruka jorden. Så var det inte i Kanans land, får vi veta. Kanans land var ett rikt land. Gud gav inte sitt folk en landstump som blev över, som ingen annan ville ha, utan gav dem ett land där de skulle kunna försörja sig, leva väl. Också till oss har Gud skänkt någonstans att bo. Ingen av oss som samlas här behöver vara hemlös. Vi behöver inte sova i portar, trappuppgångar. Vi behöver inte lägga oss till ro under broar. Vi behöver inte heller stå i långa köer till härbergen och hoppas på att det ska finnas en plats till när det blir min tur. Istället får vi i eftermiddag eller ikväll komma hem till vårat hem. Ikväll får vi krypa ner i våran egen säng. Och vi kanske alltid har haft det så. Då är det lätt att glömma att även det här är en av Guds stora välsignelser. Ett hem är ju också så mycket mer än bara tak över huvudet. Det är ju trygghet. Familj och vänner gör våra hem till något mer än bara ett hus, bara en lägenhet. Så när materiella välsignelser, de kan vara av mindre påtagligt slag också. En av de saker som vi svenskar kan tacka Gud för, det är att vi i alla fall världsligt sett lever i fred. I den gamla kyrkobönen som vi fortfarande använder här, så ber vi varje söndag för fredliga tider. Det är så länge sedan som Sverige drabbades av krig, så det finns ingen kvar i livet som kan berätta om hur det var när kriget var här i Sverige. Vi har inte behövt erfara hur det är att bli utsatt för massiva bombräder, då en hel stad kan läggas i ruiner. För några år sedan så såg jag ett reportage från Afghanistan. Det var ett reportage om en man som påminde mycket om Jobb i Gamla testamentet. När det här reportageteamet träffade på honom så satt han på ruinerna av sitt hus. Och de frågade vad som hade hänt. Han berättade att han nyss var hemkommen. Han hade varit på marknaden för att köpa mat. När han kom hem så fick han reda på att en missil som egentligen var tänkt för ett vapenförråd tvärs över gatan hade hamnat fel och träffat hans hus. Det var en smart bomb som inte var tillräckligt smart. Och han hade räddat, för han var inte hemma. Men hans 7 söner och hans fru hade varit hemma. Och han hade förlorat allt. Sånt kan kriget vara. Vi kan inte föreställa oss krigets fasor, men vi kan ändå förstå att det är en stor Guds gåva att få leva i åtminstone yttre, åtminstone världslig fred. Och ännu viktigare än de många kroppsliga och materiella gåvorna som Gud ger oss är ju faktiskt de andliga gåvor som han skänker oss. Och den största av alla gåvor är ju naturligtvis att Gud skänkte oss sin son. När Gud såg våran synd, när han såg hur vi hade vänt oss bort från honom, så gav han inte upp. Ibland kan ju vi människor känna oss svikna. Det är kanske en vän som inte ställde upp när vi hade hoppats att de skulle göra det. Det är kanske en kompis som har talat illa om oss inför en tredje person och vi får reda på det. Också inom familjer kan det bli splittring. Det uppstår en konflikt. Man vill inte förlåta. Man säger kanske, nu har hon gått för långt. Jag tänker inte sträcka ut handen. Jag tänker inte vara den som ringer. Hon får höra av sig i så fall. Det är hon som har gjort fel. Gud hade all anledning att göra så mot oss människor. Vi hade vänt honom ryggen. Människan tillbad andra gudar som inte ens är några gudar. Hon struntade i sin egen skapare som hade gett alla de här välsignelserna för att istället offra till och tillbe gudar som hon själv hade hittat på. Men Gud, han visste att vi kunde aldrig reparera den skada som hade uppstått. Vi kunde aldrig ta första steget och be om förlåtelse. Och därför så tog Gud inte bara första, utan alla steg. Han lät offra sin son Jesus för att han älskade dig. För att han ville att du skulle få liv. För att han ville ha gemenskap med dig. Och det är Guds största och allra mäktigaste gåva. Men Gud, han såg också att människans tillit och tilltro till honom och hans löften var svag. Och därför upprepar Gud sina löften gång på gång om frälsning och syndernas förlåtelse. Ibland så talar han direkt till människan, som i fallet Abraham. Ibland så talar han till folket genom en profet, som Moses eller Jesaja. En annan av Guds stora gåvor är just evangeliets löften. På det gamla testamentets tid så ville Gud påminna om den kommande frälsaren, för att människor inte skulle ge upp, inte glömma att de hade en nådig Gud. Väntan, den kändes lång för Sara och Abraham som hoppades på sonen som de skulle få enligt löftet. Väntan blev lång för Jakob som till slut gick med på att flytta från löftets land till Egypten. Väntan blev lång för judarna som levde i exil innan Jesu ankomst. De hade ju till och med förlorat sitt land, löftets land. Hur skulle det nu gå med Messias? Därför sände Gud profeter som upprepade de här löftena, gång på gång. Som förmanade folket, ge inte upp. Vänd er inte till avgudar. Gud har inte glömt er. Det var evangeliets löften som Gud skänkte, gång på gång, av kärlek. Ibland när vi läser gamla testamentet så kanske vi kan tänka att Guds folk var tröga till att tro och snabba till att tvivla. Men vi kan ofta känna att våran svaghet är mycket lik deras. I den nytestamentliga urkyrkan så dröjde det bara en 10-20 år efter Jesu död innan människor dök upp och sa: ja, Jesus sa ju i och för sig att han hade uppfyllt lagen, men jag tror ändå att för att vara en kristen så måste man omskära sig. För att vara en kristen så måste man följa sabbatsreglerna. Så måste det vara. Efter bara några hundra år så fanns det de inom kyrkan som menade att Jesus var nog inte Guds son ändå. Precis det samma sak som vi hör idag inom kristenheten på sina håll. Han var nog bara en mycket fin och god människa. Människor glömmer så lätt. Och det är därför Gud ger oss evangeliets löften. Inte en gång, utan upprepade gånger. Löften om att vi är förlåtna för Jesus skull. Löften om att vi kan stå fläckfria inför Gud, trots våra många synder. Löftet om att vi en dag ska hämtas hem från den här världen som är så fylld av sjukdomar. Hem till himlen där Gud själv bor. Och just också för att vi har så lätt att glömma så har Gud gett oss de här löftena i många olika former. Han har skänkt oss Bibeln, hans ofelbara ord till undervisning, uppbyggelse, förmaning, varning och framförallt till frälsning. Han har skänkt oss löftet i dopet, där även ett litet barn kan ta emot tron och syndernas förlåtelse. Han har skänkt oss löftet i form av bröd och vin och Jesu kropp och blod i nattvarden. Löften som vi kan känna och smaka. Han har skänkt oss avlösningen, där vi kan få höra att just mina synder faktiskt är förlåtna för Jesus skull. Även till oss som lever i tiden efter Jesu ankomst, död och uppståndelse, så har Gud skänkt evangeliets löften gång på gång. Tyvärr så är det ju så att trots allt som Gud har gjort för mänskligheten är de flesta ändå som inte tror på löftena. Vi måste med sorg konstatera att flertalet avvisar Guds nåd, Guds kärlek och hans löften. När vi ser det, då blir vi ju naturligtvis nedstämda, sorgsna. Men det är också naturligt att när vi ser det, att vi faktiskt tackar Gud för en annan av hans stora andliga gåvor, nämligen tron. Vi tackar ju inte för att någon inte har tron, men för att det finns någon som har det. Vi vet ju genom Bibelns ord att förlåtelsen den gäller alla. Att Jesus dog för allas synder. Men när vi ser hur många som avvisar det, då förstår vi vilken märklig gåva tron faktiskt är. Att Gud låter oss tro på löftena, det är fantastiskt. Ibland kanske ni har mött någon som har sagt så här: jag önskar att jag kunde tro som du. Det verkar så tryggt att veta att allt står i Guds hand och att kunna tro på ett evigt liv efter döden. Jag önskar att jag kunde tro. Vi är inte bättre än andra människor. Vi har inte blivit invalda i Guds rike på grund av meriter, på grund av någonting gott som vi har gjort. Gud har utvalt dig. Han omvänt dig enbart på grund av sin nåd, utan någon som helst förtjänst hos någon av oss. Vi lever i ett samhälle som sätter mycket, mycket stort värde på ägodelar. Just nu är det mycket populärt att göra om och förändra det man har. Ibland så kan det handla om att bygga om huset. Andra gånger bara om att förändra inredningen. Och ibland så handlar det om att genom kostsamma och smärtsamma operationer skapa ett nytt utseende. Sommartorpet. Äntligen hemma. Extreme makeover. Ett vackert hus. En färgkoordinerad inredning. Ett vackert ansikte. Allt det där kan ju vara Guds gåvor. Det är inget fel i det. Men till sist är det bara en sak som räknas. Har vi tron eller inte? Tron är en fantastisk Guds gåva. Och vi som har fått tron, vi har också fått andra gåvor som har med den att göra. Det är Guds vilja att kristna människor ska samlas som vi har gjort här idag. Det är Guds vilja att kristna människor ska bilda församlingar. Att stödja varann och hjälpa varann. Och tillsammans utföra det uppdrag som vi har fått av Kristus. Därför har också Gud utrustat sin kyrka med trons gåvor. Vi läser i Bibeln om att den helige ande har gett olika gåvor till olika människor. Någon har fått gåvan att undervisa. En annan gåvan att sjunga. En tredje gåvan att spela. En fjärde gåvan att troget be för andra. En femte tjänandets gåva. En sjätte evangelisationens gåva. Och så vidare. Med våra andliga gåvor så följer också ett ansvar att använda dem för Guds kyrkas bästa. Även om våran syndiga natur ibland hellre skulle vilja säga, det där kan någon annan göra. Det finns säkert någon annan som är duktigare än jag. Trots det så är de här gåvorna någonting att tacka Gud för. Han har ju gett dem till oss för att bygga upp församlingen. Och just församlingen, den är också en märklig Guds gåva. De av oss som mer eller mindre har växt upp i lutherska bekännelsekyrkan kanske inte tänker på det så ofta. Det är en självklarhet att det finns en församling där allt Guds ord predikas rent och klart. Men det finns många människor i världen som saknar just en sann kristen gemenskap. Det finns många samfund som predikar vissa delar av Guds ord, men inte andra. Det finns människor som inser att den gemenskap som de har, som de står i, det är inte en sann kristen gemenskap, eftersom Guds ord förnekas där. Men som har svårt att se något alternativ. Vart ska jag ta vägen? De av oss som fått bli medlemmar i lutherska bekännelsekyrkan utan att behöva kämpa för den, vi har all anledning att tacka Gud för den nåden. De som var med från början och startade den här lilla kyrkan, de har anledning att tacka Gud för styrkan att kunna lämna en falsk kyrka när så många andra blev kvar. Och de av oss som hittat LBK efter att tidigare haft en annan hemvist har all anledning att vara tacksamma mot Gud för att han har lett oss rätt. Gemenskapen kring ordet och sakramenten. Gemenskapen där ord, Guds ord bekänns istället för att attackeras. Den gemenskapen, det är en otroligt värdefull Guds gåva. Så låt oss alla göra den här dagen till en dag av tacksägelse. Låt oss tänka på de många gåvor som Gud har skänkt oss. Det finns ett svenskt ordstäv som lyder, äras den som äras bör. Låt oss ära och tacka honom som är värd allt vår tack och all vår lovprisning. Honom tillhör äran och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du som skänker oss allt vad vi behöver varje dag. Både materiella, kroppsliga gåvor och också andliga gåvor. Tack för att du skänker oss allt detta. Vi ber om att du ska fortsätta och uppehålla oss dag för dag. Men skänk oss också en rätt tacksamhet för dina många gåvor. Hjälp oss att se hur mycket vi har att tacka dig för. Hjälp oss att uppskatta den stora nåd som du har skänkt oss. Och så ber vi särskilt att du ska bevara oss i den tro som är den viktigaste av dina gåvor. Vi ber i din sons Jesu Kristi namn. Amen.